Hej, jag heter Sofia Rågen Klint och det här är Karlavagnspodden. Och vi pratar om något som jag tycker vi borde prata mer om, nämligen sorg. Forskning visar att när vi sätter ord på det vi känner och berättar hur vi faktiskt mår, kan det hjälpa oss att må lite bättre. Och kanske är det därför vi behöver varandra. Men hur ska vi då finnas där för varandra? Räcker det med att säga, jag finns här, eller behöver vi knacka på en gång till? Ikväll ställde jag frågan, har du gått igenom sorg och lyckats hitta glädjen igen? Vi fick in så många fina samtal och alla de hör du här. Vi ska bege oss till Kungälv och till Tommy Ivarsson. Så fint att få prata med dig igen, Tommy.
Tack snälla, det är underbart att få vara med.
Våra vägar möttes ju när jag var programledare för Fråga doktorn i SVT. Och ja. Historien om eran son Jonathan har verkligen stannat kvar hos mig. Och ikväll så pratar vi om sorg och hur man ska orka leva vidare när det allra värsta har hänt. Och jag tycker du och din familj visar att det faktiskt går att hitta ett sätt även efter det allra svåraste.
Ja, det gör det.
Nu fick ju vi aldrig träffa Jonathan, men om du skulle säga, vem var han och hur skulle du beskriva honom?
Ja, jag tänker så här, den låten som spelades innan här är ju nästan beskrivande för honom. Han var ju den här killen som, han var ju lugnet i stormen. Det stormade ju ganska mycket kring honom och han var alltid den där lugna killen som tog allting med lite ro och hade en enorm humor kring alltihop. Han kunde alltså skoja om allt och var liksom hade så otroligt mycket livskraft trots att han var så otroligt sjuk i perioder.
Ja, för Jonathan var ju lungsjuk och väntade i 9 år på lungor och det är ju en väldigt lång tid. Vad gjorde ni de dagar som ändå måste ha funnits när allting bara kändes hopplöst och omöjligt?
Ja, alltså grejen är ju den att när man hamnar i en sån här situation så sätts ju livet, det vanliga vardagslivet försvinner ju lite grann. Alltså man hamnar ju i en situation som man bara måste ta hand om. Mm. Och man har ju inget val här. Och då gäller det ju. För oss handlade det väldigt mycket om att fånga varenda stund som gick som var i någon form av positiv riktning och ta vara på den.
Kan sen du ge något exempel, Tommy, på vad ni gjorde?
Men det var egentligen inte det märkvärdiga, utan det kunde vara att vi lagade god mat eller vi tog hem lite vänner, även om livet var för jävligt och vi hade knappt någon ork. Men så fick vi ju energi av andra som kom och hälsade på då. Och det gällde ju för oss alla i familjen, för Christian som storebror, han orkar ju inte vara i allt elände hela tiden, så då var det ju bättre att han fick hem någon kompis. Och det vågade, eller det gjorde vi trots att ja, normala människor kanske inte gör det, men vi fick saker och ting att hända och vi vågade göra saker som man kanske inte normalt sett gör när livet är så svårt.
Jonathan hann ju dessvärre aldrig få några lungor och dog när han bara var 15 år. Det var 2015. Mm. Hur skulle du beskriva sorgen idag?
Ja, alltså nu är ju det, Jonathan har ju varit borta nu i 11 år. Och man kan säga att sorgen övergår ju till en saknad. Och i den saknaden så finns ju det stunder som man knappt, där man faller ner. Och där man känner att det blev ju inte som vi hade tänkt. Alltså saker som inte blir på grund av att han inte finns kvar. Jonathan har blivit farbror till en underbar liten kille som heter Gilbert som han aldrig får träffa. Och vi vet ju att han älskade ju, han hade ju älskat det här. Han älskade småbarn. Så när det går in igen, då tar det tag igen på något sätt. Det är lite intressant. Jag har tillsammans med en kompis, Maria, vi har börjat skriva på en bok. Hon har också förlorat sin kille, sin pojk. Och som ju ska handla om sorgens paradox. Alltså att det, man vill ju vara kvar i sorgen, men samtidigt så vill man ur den. Mm. Och man vill vidare samtidigt som man inte vill tappa, man vill inte tappa bilden av Jonathan eller i hennes fall Albin.
Och jag tror att man gör det då, tänker jag, Tommy, för att jag menar bara för att man läker så jag tänker att personen stannar ju kvar hos en ändå, och skriva, det låter väl fantastiskt, för det är ju också en slags bearbetning.
Ja, det är en jättebra bearbetning. Ett tips till alla som har saker att bearbeta. Skriv en bok eller skriv. Men alltså, att sätta sig ner och fundera på vad är sorgen idag i förhållande till vad den var. Och vad är okej och vad är inte okej. Och upptäcka liksom att allt är faktiskt okej. Ingen har ju med att göra hur jag sörjer liksom. Så.
Och vad fick dig då att orka och hitta den här glädjen igen? Var det det ska jag säga, människorna runt omkring er som ändå på något vis höll i och höll kvar?
Ja, till del kan jag säga. Alltså, vi var ju oerhört privilegierade. Vi hade många vänner runt omkring oss och stort socialt liv. Och det var så många som ville ställa upp och hjälpa till. Men fortfarande så står man ju där med sin egen sorg. Och där i den är man ju otroligt ensam. Och där hanterar man ju detta så väldigt olika. Och i mitt fall hamnade jag i väldigt mycket tankar och i reflektioner, så jag behövde ta faktiskt ganska mycket hjälp på olika sätt för att liksom formulera vem är jag nu och hur ska jag hitta min person i det här nya som inte har där Jonathan inte finns med.
Tommy, vi ska prata mer om precis det du nämnde nu. Hänger du kvar en liten stund,
ja,
så ska vi också
gärna
prata lite mer om Jontefonden. Du berättar ju om hur ni förlorade din son som gick bort 2015, bara 15 år gammal, i väntan på nya lungor som dessvärre aldrig hann att komma. Men ni gjorde ju någonting väldigt speciellt. Berätta om Jontefonden.
Ja, vi skapade en insamlingsstiftelse som egentligen bygger på att göra allt det som vi själva saknade och som vi också tyckte att vi var riktigt bra på, kan man säga. Och det handlar ju om att vi upplevde att vi var ganska ensam, trots att vi hade så mycket runt omkring oss och så många fantastiska människor runt omkring oss, så upplevde vi oss ensamma, att ingen riktigt förstod. Och då ville vi skapa en stiftelse. Vår familj tillsammans satte oss ner och funderade på vad vill vi göra. Jo, vi vill skapa någonting som hjälper de här familjerna. Det finns ungefär 350 familjer som vi känner till idag som lever på samma sätt som vi gjorde. Mm. Och de är nu, kan man säga, vår stora Jontefons familj. Och det är vår uppgift i den, det är att ge dem livskraft i hela familjen. Att se hela familjen, se människorna i familjen och vara där för dem när de behöver ha stöd och hjälp. Och att våga vara nära dem, att våga prata om det som är och stötta och liksom bygga de här människorna så att de orkar vara i det svåra. Vi pratar ju här om faktiskt den grupp barn och ungdomar som är sjukast i Sverige. Mm. Att hamna på transplantationslistan innebär ju faktiskt att man är i en palliativ vårdsituation.
Och ni anordnar även läger för mammor, pappor, syskon och drabbade unga vuxna.
Just det. Och det är ju där som den viktigaste biten vi har, det är ju att skapa de här sociala sammanhangen där de träffar andra i samma situation och blir mindre ensamma. Den upplevda ensamheten minskar ju och de får kontakter som de får vänner för livet i det här.
Är det
någon
ensamhet
som verkligen förstår dem?
Ja, förlåt. Är det ensamheten som är det jobbigaste, skulle du säga?
Ja, absolut. Alla kategorier. Det är det.
Om det sitter någon och lyssnar nu och befinner sig i en liknande situation som ni gjorde i väntan på ett nytt organ, hur kommer man i kontakt med Jontefonden?
Ja, det är hemsidan som jontefonden.se som man kan gå in i. Där får man allt beskrivet om vad vi gör och på vilket sätt vi har byggt själva stiftelsen. Mm.
Vad skulle du vilja säga till den personen eller familjen som precis har förlorat ett barn och livet kanske bara är ett rent kaos just nu?
Ja, det är jättesvårt att ge ett råd, för att alla sådana här situationer är olika beroende på. Men våga möta sorgen, våga lyssna på sorgen, våga stanna kvar i den. Och det gäller ju inte bara er som har förlorat någonting, utan det är även de som står runt omkring er. Mm. För att stötta er så behöver man vara i det svåra och det obegripliga. För det kommer att lägga sig, det kommer att bli bättre. Och det går liksom inte att skynda sig igenom sorgen. För den måste få vara, den måste få finnas.
Smärtan är vägen.
Ja, smärtan är ju vägen, och det låter jättetufft, men det finns inga genvägar. Och man kan säga att det finns inte ett sätt att sörja på, för den är individuell. Men vi har en sak gemensamt, alla vi som har förlorat någon närstående. Det är ju att vi måste hitta vår väg att ta oss vidare. Att inte fastna i sorgen. För vi har ett ansvar, att inte minst för oss själva, att faktiskt leva vidare och göra det bästa vi kan av det liv vi har fått. Det kommer att bli bättre, jag lovar.
Du, Tommy, tusen tack för att vi fick ringa upp dig, och lycka till med ert fortsatta fantastiska arbete och ha en fin sommar.
Ja, men tack snälla Sofia, det är samma till dig.
Tack, tack. Claes, vad glad jag är att du ringde tillbaka. Välkommen till Karlavagnen.
Tack så bra.
Nu får du berätta vad du har varit med om.
Ja, vad ska jag ta ifrån från början? När jag först blev sjuk, och det började ju med det. Och sen mitt uppe i min sjukdom så blev min hustru svårt sjuk. Och hon klarade inte upp det. Så hon, vi har haft ett långt, långt äktenskap, så att vi har varit tillsammans hela tiden och allt det här. Mm. Men sen hon blev sjuk och hon klarade inte upp det. Utan hon avled för 3 år sedan ungefär nu.
Vad var det som hände? Vad hade hon för sjukdom?
Hon fick underlivscancer.
Ja.
Och den gick inte att reparera, så att säga. Hon fick metastaser ju där, och det blev jättejobbigt. Och jag hade ju en fruktansvärd sorg och allt det där. Och det fixade jag på att jag började faktiskt gå ett 12-stegsmetoden, heter det, i kyrkan.
Just det, vad innebär det lite kort?
Ja, det innebär att man blir 12 stycken som ska vara på den där. Och sen så ska man berätta sin historia. Man får varsin kväll som man berättar hela sin historia. Mm. Om man har varit med om allt det här. Och hur sorgen yttrar sig och sånt. Och det här var jättebra. Vi hade jättebra resonemang. Jag hörde ju de andra 11 också som var i den där gruppen. Deras historier. Och det var fint att dela med sig.
Vilket fint tips.
Vad sa du?
Vilket fint tips från dig. Jag menar, det finns säkert fler som skulle må bra av det.
Ja, det var ett jättebra tips tycker jag, och i alla fall det hjälpte mig en bit på vägen. Men sen när det där var slut då, den här 12-stegsmetoden, då funderade jag på vad ska jag hitta på nu då? Sätta mig ner i en fotölj hemma och vänta på att man ska hamna på andra sidan, det hade inte jag någon lust med. Och då började jag jaga körer här uppe i Norrtälje.
Men vad häftigt, kan du sjunga? Är du duktig på att sjunga?
Nej, jag har aldrig sjungit i kör förut. Men jag tänkte, det här kanske kan bli roligt. Jo, jag gillar att sjunga.
Ja.
Vid lägerelden och sådär. Ifall du förstår vad jag menar.
Jag förstår precis vad du menar. Vad modig du är. Och bara så här, ta reda på körer. Ja, hur gick det då?
Jo, jag började sjunga i en kör så småningom som heter Norrtälje manskör. Och det är en massa gubbar då i min ålder, är lite yngre också. Men det är ganska hög ålder på oss allihop. Och vi sjunger varje måndag, har vi övning. Inte nu på sommar, men vi har vår- och hösttermin. Och då sjunger vi på måndagar och övar inför, ja, vi gör ju spelningar sen ute på torget här i Norrtälje, vi gör på andra församlingshem och sånt här och går runt lite grann.
Det kan jag tänka bli uppskattat.
Ja, det är uppskattat och vi har jätteroligt i gänget.
Ja, det låter underbart. Och det var ju inte bara kören som du testade på, utan du gav dig på någonting annat också.
Ja, jag började gå lite grann på Friskis Svettis. Och gick där och hade lite gympa och sådär för mig. Men så var det på fredag, en fredag var det, så hade jag en sån där gruppgympa då med ringdans runt. Mm. Och då tyckte jag att den ringdansen, det var inte så mycket för mig. Men jag gick rakt över golvet. Det var en dam där som jag kände lite lätt. Och jag gick och bjöd upp henne till en riktig dans istället.
Ja, det gjorde du rätt i. Ja,
ja precis. Det var jätteroligt och det var uppskattat också för alla andra att jag gjorde det. Och sen dess så... Hon och jag ett litet par.
Men Claes, var du så duktig på att dansa?
Nej, det blev jätteroligt. Det blev en stor plus.
Ja.
Och det var jätteroligt här.
Ja, men
mina barn accepterar henne och hennes barn accepterar mig. Och det är faktiskt väldigt bra. Mm.
Du, jag säger grattis till kärleken och för att du vågade. Vilken inspiration du är för alla oss andra.
Ja, det hoppas jag.
Ja, det är du verkligen. Du, Claes, tack snälla för att du ringde och hälsa din särbo så gott.
Ska jag göra.
Ja, det är fint. Hej med dig.
Ha det bra.
Detsamma. Hej, detsamma. Hej. Hörrni, vi vet ju att om vi bryter en arm behöver vi åka till sjukhuset och gipsa armen. Men vad ska vi göra med alla känslor, grubblerier och ältande som kan uppstå när vi mister något eller någon som har betytt väldigt mycket för oss och vi drabbas av sorg? Det har vi kanske inte riktigt fått lära oss. Anders Magnusson, du är grundare för Svenska institutet för sorgbearbetning. Hej!
Ja.
Och välkommen!
Hej, tack för det!
Du har hjälpt tusentals människor genom sorg och förlust. Hur bra skulle du säga att vi generellt sett är rustade när vi drabbas av sorg?
Ja, generellt skulle jag säga att vi inte är så väl rustade för att hantera sorg. Kulturellt får vi lära oss mycket om hur vi skaffar oss saker. Som utbildning, jobb, hälsa, barn och familj. Men vi får lära oss förvånansvärt lite om hur vi kan hantera förluster och förändringar. När vi blir om något av det vi har skaffat oss.
Ja. Och även hur man stöttar någon i sorg, eller hur?
Ja, det stämmer också. Det får vi inte heller lära så mycket om. Hur vi finns där och stöttar sörjande.
Du brukar ju säga att det är inte själva förlusten som avgör hur svår sorgen blir. Vad menar du med det?
Jag menar att alla sorger, både stora och små, går att bearbeta med rätt kunskap och rätt verktyg. Och det är klart att hur allvarlig en förlust är, det har ju en stor påverkan. Men på lång sikt så är det ifall vi bearbetar sorgen eller inte som avgör hur svår sorgen blir. Mm. Det innebär att en förlust som initialt kan verka mindre, men som inte bearbetas, kan ha en större påverkan på våra liv än en stor förlust som bearbetas.
Mm. Och hur kan man bearbeta sin sorg om man nu sitter hemma och lyssnar?
Ja, lite som vi hörde tidigare i första inlägget här så är ju nyckeln ofta kommunikation. Du nämnde det också, att forskning visar att vikten av att sätta ord på sina upplevelser och kommunicera det. Det är en grundprincip oavsett hur man bearbetar sin sorg, att få formulera och kommunicera det man går och bär på. Mm.
Men du, om jag kanske har mist min hund och sen har min granne mist sin man, då kan jag känna att men jag ska väl inte komma här och gråta och beklaga mig för att jag har mist min hund och mista sin man kanske ännu värre.
Ja och så kan man ju tänka, det är naturligt såklart. Men du har ju dina känslor och tankar oavsett vad andra har varit med om. Jag brukar säga att min största sorg är min största sorg och din största sorg är din största sorg. Mm. Och vi behöver inte ha någon huggsexa om vem som har haft det värst, utan jag ger mig själv rätten att känna det jag känner kring det jag har varit med om, oavsett vad det handlar om för någonting. Och sen samtidigt ser jag dig rätten att känna det du känner kring det du har varit med om, oavsett vad det handlar om för någonting. Så att det finns utrymme för oss alla att känna det vi känner kring det vi har varit med om.
Så man ska aldrig jämföra någon annans sorg med sin egen?
Nej, jag tycker inte det. Utan vi har ju alla olika upplevelser. Det hörde vi tidigare också i programmet, att all sorg är unik eftersom vi alla människor är unika.
Mm. Många som sörjer beskriver att omgivningen finns där i början, men att stödet ganska snabbt försvinner. Varför tror du att det blir så?
Ja, det kan säkert vara olika anledningar, men dels så att det finns en föreställning i vårt samhälle att det mesta blir bättre med tiden. Och då kan det vara lätt att glömma att människor kan ha behov av att få stöd ganska lång tid efter en större förlust. Så det tror jag är det ena. Sen tror jag att vi kulturellt sett har en föreställning om att vi inte ska störa eller riva upp gamla sår. Att man vill lämna folk i fred och inte vill dra upp det gamla. Men tittar man på sörjande så är det ganska tydligt att sörjande vill ofta prata om det som hänt även lång tid efteråt. Så att ta upp en gammal förlust och erbjuda fortsatt stöd, det uppskattas oftast, men det kräver ju också mod från omgivningen att just göra det, eftersom vi som sagt då, kulturellt sett kanske inte är ovana att erbjuda stöd. Men också att sörjande kanske är lite dåliga på att be om hjälp och att ta emot hjälp, det är vi också inte heller så vana vid.
Absolut.
Så jag tror att det är både den här tidsaspekten, att vi tror att det blir rätt med tiden och att vi inte vill störa.
Anders, vi ska prata mer om en liten stund, för jag har fler frågor på lut och vi ska fördjupa oss ytterligare. Men har du som lyssnar nu även en fråga till Anders, mejla oss på karlavagnens@sverigesradio.se så kanske det blir din fråga som får ett svar. Anders, du är fortfarande med oss.
Det är jag.
Underbart. Expert inom sorgbearbetningen. Du har faktiskt fått en fråga här.
Ja, vad trevligt.
Ja, jag har en kompis som är så olycklig efter att hennes snubbe lämnade henne plötsligt efter 5 år. Och hon bara ältar och ältar och ältar detta. Vad kan jag säga till henne för att sluta detta ältande? Ja, det är klart, det kan ju vara jobbigt. Det kan ju vara jobbigt om man hör samma historia hela tiden och man kanske kommer med bra råd och ingenting fastnar.
Nej, och så är det ju. Och jag tänker så här att hade hon bearbetat sin sorg så hade hon ju släppt taget och gått vidare. Ja. Samtidigt är ju det här ältandet, att hon pratar om det som har hänt och så här, det är ett sätt att få tillfällig känslomässig lättnad. Men det tyder ju också på att hon faktiskt har en obearbetad sorg som hon kanske skulle behöva hjälp med.
Men vad kan hon säga nu då, den här kompisen som har lyssnat och funnits där hela tiden?
Ja. Alltså, ja, vill man vara lite krass skulle jag säga så här, att lyssna en gång eller två gånger och det får man ju göra liksom så. Men sen när man har lyssnat på gånger och det är samma sak som händer igen, att man tar upp samma sak igen, då är det ganska uppenbart att man inte kommer vidare. Och även om det känns bättre för stunden att prata om det som har hänt, så är man tillbaka på ruta ett en stund senare. Och då skulle jag rekommendera att det här verkar du ha fastnat i, uppenbarligen. Och ta professionell hjälp om det helt enkelt. Och gör en bearbetning så att man kommer vidare och inte behöver älta.
Man kan vara så rak helt enkelt och säga att jag märker att du har fastnat och jag vill dig bara väl.
Jag skulle säga så här, att du vet att jag älskar bry mig om dig, jag vill det bästa för dig. Och jag kan ju såklart lyssna på dig igen och igen om det skulle vara så. Men det känns ju som att du har kört fast i det här. Det finns evidensbaserade metoder som kan hjälpa att bearbeta sorg.
Bra svar. Tack så mycket för det.
Tack.
Du, om man då vill finnas där för någon som sörjer, vad är det absolut viktigaste man ska tänka på?
Ja, och då tänker jag på den här frågan. Det är ju det som hon har gjort redan, att börja med att ge känslomässigt stöd.
Och lyssna.
Att finnas där, lyssna lyhört och våga ställa frågan. Känner man till vad som har hänt så kan det vara så att jag har hört vad som har hänt och jag vet inte vad jag ska säga. För att därefter föreställa bilden av att vara ett hjärta med öron utan mun. En ganska målande bild sådär. För ofta tänker man så här att man ska försöka muntra upp någon. Man kommer med någon något intellektuell kommentar, något oönskat gott råd för att man vill få den andra personen att må bra igen. Men det där brukar inte landa så väl. Så att istället för det så föreställ den här bilden av att vara ett hjärta med öron utan mun. Du behöver inte säga någonting klokt. Det räcker alldeles utmärkt med din närvaro att du lyssnar.
Så det finns inget sådär galet som man kan säga, någonting som man bör undvika då?
Ja, alltså, jag vet hur det känns. Skippa den liksom. Eller det kommer bli bättre sen. Eller tänk inte på det. Hitta på någonting kul. Alla de här oönskade råden och uppmuntra kommentarerna är ju ungefär som att säga till en sörjande att du ska inte känna det du känner. Men att vara i sorg och ha svåra känslor, det är normalt och naturligt. Det är inte fel på någon, så det är ingen som behöver fixas. Utan det är inte omgivningen som ska säga smarta saker, utan det är omgivningen som ska möta och bekräfta den sörjande i det som den ger uttryck för.
Mm.
Därför är den här med bilden med att vara ett hjärta med öron utan mun är ju då att härbärgera och möta den sörjande i dess känslouttryck. Det är de som ska prata, inte vi i omgivningen.
Mm. Du, när jag förlorade min mamma så var det en väninna som kom och ställde en matkasse på trappen. Det var guld värt.
Eller hur? Och det är nästa, så där, utöver att ge känslomässigt stöd så är att ge praktisk hjälp. Och förbi med mat som din väninna gjorde, utmärkt. Men det kan också vara att hjälpa till med att hämta, lämna barn på dag, skola. Mm. Eller vad nu det är som den sörjande behöver konkret hjälp med.
Och fråga det också. Vad behöver du hjälp med? Finns det någonting?
Jag skulle inte göra det. Det kan man göra lite fiska så. Men jag skulle faktiskt vara lite mer konkret sådär. Jag skulle säga så här. Ställ en ja eller nej-fråga. Alltså, lägg inte ansvaret på den sörjande som har koncentrationssvårigheter, energiförlust och sådär. Att komma på vad den behöver hjälp med. Den har kanske inte en aning om det just nu. Men du vet ju vad du har själv för basala behov, eller hur? Du behöver äta, till exempel.
Ja.
Ja, och då kan du komma med den typen av konkreta förslag. Eller så här, jag kommer förbi med mat och ställa det där. Den behöver du kanske, och du behöver inte ta om du inte vill. Se till om du inte vill ha det. Men det kommer nu liksom.
Ja,
det är... Eller kan jag hjälpa dig med det här som ett konkret förslag? Så att den sörjande kan ta ställning till ja eller nej på det. Inte att den ska behöva hitta på, för att vi är ganska dåliga på att be om hjälp och kanske till och med ta emot den där hjälpen. Så det underlättar att vara mer konkret, tänker jag.
Ja, det var mycket bättre. Men du, finns det någon tidsram då vad det gäller sorg? Ska man ha sörjt klart efter en viss tid?
Ja, man har ju så här, hur långt är ett snöre? Ja, det är klart att man kan inte säga det, utan det beror ju helt på vad som har hänt, hur personen är och hur mycket tid, energi och hjälp man får med bearbetning och sådär. Så att min erfarenhet är att du behöver ha tid för bearbetning och läkning. Men det är inte tiden i sig som ger läkning, utan det är vad du fyller tiden med. Tänk att ta en jämförelse. Så att du har ett fysiskt sår. Det kräver tid för att läka, eller hur?
Mm.
Men sår kan ju också bli infekterat. Så att ta hand om såret på ett korrekt sätt gör att såret läker. Men det är inte tiden i sig som gör att såret läker, utan tid behövs för läkning, men det är också hur vi tar hand om det på tiden, under tiden. Och samma sak gäller när det är känslomässiga sår.
Att man ska...
Där kan jag inte säga hur länge heller. Det beror ju också på hur stort är såret, både det fysiska och det känslomässiga.
Men handlar det om då att jag ska acceptera att jag mår dåligt, att jag gråter, att det gör ont? Vi pratade om det tidigare, att smärtan är vägen.
Ja, fast det är inte, i min profession så kan jag säga att det är inte smärtan i sig som gör läkningen. Smärta är en del i processen, men det är inte smärtan i sig. Gå runt och ha ont, det kan man ha hur länge som helst.
Om du fick...
Utan det är ju att bearbeta är smärtsamt, men det är inte smärtan som gör bearbetningen. Så det kommer ta tid, det kommer vara smärtsamt, men det är varken tid eller smärta som ger läkning. Så att, ja, nu har ju inte vi utrymmet för det här, men det finns ju konkreta saker som man faktiskt kan göra för att må bättre. Men det är ju liksom,
men du, hörru,
utrymmet
du,
för det räcker,
ja, men
inte
så här,
i det här sammanhanget.
Om du får skicka med ett budskap till den som lyssnar ikväll, ditt bästa, vad skulle du säga då?
Ja, Den är ju jättesvår, men det bästa. Ja, alltså jag kan ju bara säga att jag har hjälpt så många människor, och det finns en evidensbaserad metod för bearbetning av sorg, så det är väl det bästa som jag skulle kunna ge då, att det finns en evidensbaserad metod som heter programmet för sorgbearbetning, som är ju mitt råd och som jag lär ut, utbildar psykologer och kuratorer i hur man kan bearbeta och förlösa sorg på ett bestående sätt.
Mm. Och den kan man också, också gå som privatperson?
Ja, det går att lära sig den för att bearbeta sin egen sorg.
Du?
Och det är ju en kommunikativ metod som man kan läsa mer om på hemsidan sorg.se om man vill veta mer om det.
Tack så jättemycket, Anders, att vi fick ringa dig på din semester. Njut vidare att vara lite ledig nu.
Ja, men tack Sofia.
Tack. Det är en väldans aktivitet både på sociala medier och mejl, och det är vi så glada för. Vi har bland annat fått ett mejl från Kimme som skriver: när min pappa Bruno gick bort i januari 2000 fick min mamma Sylvia ett fint tecknat kort av en kär gammal vän med budskapet: du kan aldrig hindra sorgens fåglar från att flyga över ditt huvud, men du ska inte låta dem bygga bo. Det var väl otroligt klokt och vackert. Maria, du skriver: vad du själv förstår först när du själv förlorar en familjemedlem eller vän är att din sorg är ingen annans. Du minns och saknar medan din omgivning glömmer och går vidare. Så lätt att bli bitter, ledsen och cynisk över att andra inte hör av sig efter en tid. Det pratar vi om också precis. Deras liv knallar på och upplevelsen av att ingen tänker på dig och din sorg längre blir brutal. Jättejobbigt, och det enda vi kan göra är att acceptera det och kanske lära oss någonting utav det. Ja, då har du rätt i, Maria. Vi får bli bättre på att hålla i och hålla kvar faktiskt. Sen har vi ytterligare ett mejl från Jenny i Västerås. Hej! För lite mer än 8 månader sedan fick min man diagnosen ALS. Han är 51 år gammal, och till en början kändes livet så oerhört nattsvart eftersom behandlingsalternativet är ytterst begränsade. För att säga obefintliga. Vi vet inte hur många år vi får tillsammans eller vad vi står inför, men med tiden har även nya tankar tagit form. Livet är egentligen alltid lika skört, och vi vet inte så mycket om morgondagen, men vi har varandra idag, och det finaste vi kan göra är att ta tillvara på vardagen tillsammans. Det kan vara att äta frukost tillsammans eller laga en god måltid. Det får oss att försöka att se ljust på livet trots denna fruktansvärda sjukdom. Sen är det självklart så att man aldrig någonsin kan få sluta hoppa, som sagt. Vi vet inget om morgondagen, och mirakel kan ske. Ja, det kan de verkligen göra, och vi håller både tummar och tår. Och tack snälla ni för att ni mejlar in. Vi är alldeles rörd här. Tack så mycket. Vill du dela din historia, mejla oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Och vi ska bege oss norröver, närmare bestämt till Kalix, och till dig, Trine.
Ja, hej.
Hej, välkommen till Karlavagnen.
Tack, tack.
Nu får du berätta vad du har upplevt för något.
Ja, jag kan ju börja i 1996. Så dog min barns pappa i en skoterolycka. Den största sorgen jag upplevde då, det var att jag inte kunde ta från dem sorgen. Jag skulle så önska att, jag har 2 barn, jag skulle så önska att jag kunde bara ta deras sorg och putta in i mitt hjärta, så jag kunde, för jag var vuxen, alltså att jag kunde sörja för dem.
Hur gamla var barnen, Trine?
6 och 8 år.
Oj.
Jag hade en tjej på 6 år och en pojk på 8 år. Och vi kämpade oss igenom det här. Jag var då 29 år. Och vi kämpade oss igenom det här. Och det var så svårt. Och det svåraste tyckte jag var att liksom skulle, alltså, handla barnens sorg. Det var så svårt.
Ja, det förstår jag.
Ja, och så hade jag en syster som i 2005 dog i en bilolycka. Och hon hade 2 pojkar. som ja, av orsaker inte kunde vara med pappan. Så jag tog dem till mig. De flyttade till mig och ja, bodde hos mig. Och i 2008 så fick den äldsta av de här pojkarna, han var då 11 år, fick han akut lymfatisk leukemi, alltså cancer.
Nej.
Ja, och han han dog i 2010.
Men
av den här cancersjukdomen. Och på samma tid som han blev sjuk så blev också min mamma cancersjuk. Så jag bodde på sjukhus i flera år. Och då när min syster dog så kände jag igen det här med att barnen hennes, vem skulle de sörja med? Det var så svårt. Mm. För att jag kände det samma då, att jag må skydda de här barnen. Alltså från sorgen. Men det går inte att skydda från sorg. Men i alla fall, så min mamma dog i 2012. Och så i 2016 så dog den yngste pojken till min syster i en bilolycka.
Nej, men ja. det här är bland det värsta jag har hört. Och vad var du i allt detta, Trine? Du var den som tog hand och behövde ta hand om alla andra.
Det var så att jag kunde som inte gå under. Jag måste kämpa, de har cancer, de dör. Alltså det gick, det var ingen tid till mig. Absolut inte någon tid till mig. Och så i 2011 så köpte jag ett semesterhus här i lite utanför Kalix som jag bor nu.
Mm.
Och mötte efterhvert en man. Och vi är nu idag gift. Jag har varit gift i 8 år den här veckan faktiskt. Och han är min, vad ska jag säga, på en måte en väg utav, eller inte utav, men en väg till att sörja.
Mm.
Vi satt en kväll, helt i början när vi började dejta och sån här, så satt vi här i mitt hem och hörde på musik och satt på Spotify bara på sån random. Och så kom en sång som betydde väldigt mycket för mig. Det var den här Jag vill alltid älska med Carola.
Oh.
Och jag bröt helt ihop. Alltså, jag gråt, jag klarte inte att stanna, alltså det bara kom ut all sorg och eländighet. Och han hållt om mig, och när låten var klar så spilte han den om igen.
Mm.
Och jag sa till honom, men varför spelar du den om igen? Ja, sa han, du behöver att få ut det här.
Åh, vilken klok man du har. Ja.
Ja, han är min klippa, alltså det är helt otroligt. Och jag gråt, och jag säkert i timmesvis. Och det var så förlösande att få ut allt som jag har gått och alltså bärt på i alla de här åren, för att jag måste ha varit så stark för alla andra. Och nu genom våres relation och äktenskap så kan jag plötsligt komma tillbaka till det att jag börjar gråta, om man hör en låt, om man känner en lukt eller om man bara tänker. Och det är helt okej. Och idag har jag det så bra. Jag har barn, jag har barnbarn, och min man har barn och barnbarn, och alla fungerar så gott tillsammans. Så jag har ett så bra liv. Men jag kan aldrig glömma bort all den kampen och det som jag har varit igenom. Det försvinner alltid, aldrig. Och nu i 2023 så dog min pappa, gammal man. Och jag tänkte, han var sjuk. Jag tänkte sån här, tänk på allt han har varit igenom. Han har förlorat ett barn, 2 barnbarn, sin hustru, alltså sin kone. Och han var klar, han ville inte mer. Så det var på en måte sån där, och ändelig för pappa vila. Han behövde det.
Det har varit nästan en lättnad när han väl fick somna in. För det kan ju vara så dubbla känslor det där.
Ja, det kan vara dubbla känslor. Men jag kände att han ville inte mer. Han sa till mig helt klart, jag ska inte på något sjukhus. Om jag dör så dör jag. Och jag tror han var så trött på livet. Av allt han hade haft med, alla han hade förlorat. Att det var som på en måte en lättnad. Det var ju trist såklart för mig som förlorade min pappa.
Såklart.
Men på samma sätt så var det som att det här var det han ville. Han hade inget mer att ge.
Mm.
Och det med sorg, det är så på något sätt något konstigt, för att sånn som när jag hade alla de här som var sjuk och den ene dog och den andra dog, så har man inte något val än att kämpa på.
Nej.
Man må bara. Alltså, när folk är sjuk i cancer och ligger på sjukhus, ett barn som min systers son, vilket val hade jag? Jag måste ju bara göra det som krävdes av mig. Och på samma tid så kände jag att jag kände så här att tänk den här pojken som ligger här och är så sjuk och inte har sin mamma.
Men du,
och det var så svårt.
Ja, vet du, det här går inte ens att föreställa sig det du har varit med om, så många förluster efter varandra. Men vet du, han hade världens bästa moster som stod där vid hans sida.
Mm. Och jag har ju som några minner av honom. Han har gjort några grejer till mig på sjukhuset som jag har på kylskap, och jag har en kopp som det står världens bästa moster.
Mm.
Och det som jag ser i vardagen. Och det, han är med mig hela tiden. Och det är, alla är med mig. Men man kan som inte stoppa och leva. Och idag har jag det så gott.
Det är
och jag får lov att gråta när det kommer något plötsligt, och min man sitter där vid min sida och är där för mig. Så att jag har ett barnbarn, och det må jag leva för nu.
Det gör du alldeles rätt i, Trine. Vilken historia du bär på. Och jag är så glad för din skull att du har kommit dit du har kommit, och att du har träffat din kloka man som kan få vara din klippa, så att du slipper vara klippa till alla andra hela tiden. Och att du faktiskt får vara svag ibland också.
Jo, det är helt sant som du säger, för jag har måttat varit en klippa i jättemånga år. Och det kan vara gott att känna att nu kan man bara slippa och vara lite svag. Ja.
Trine,
ja.
Du är fantastisk, och jag är så glad att du ringde in och berättade detta. Och jag önskar dig all lycka och kärlek framöver. Du är bäst.
Tack för det. Ja.
Hej.
Okay.
Kram på dig. Hej.
Ja, hej då.
Hej. Och nu så ska vi bege oss någon helt annanstans. Från norr till söder och Karlskrona och till Kristin. Hej Kristin, och välkommen till Karlavagnen.
Hej, jag heter Ann-Kristin.
Hej Ann-Kristin.
Mm.
Berätta, vad har du varit med om?
Ja, för 5 år sedan cirka så blev jag blind. Och det var väl lite väntat att jag skulle bli det, för jag har grönstar.
Mm.
Och den där dagen kom ju när rullgardinen rullades ner och det blev helt svart.
Kom, då måste jag fråga dig, Ann-Kristin. Blev det bara svart? Alltså på en sekund, eller kom det stegvis?
Det kom stegvis, gjorde det.
Ja.
Det tog väl 2-3 dagar, så jag märkte ju att det blev mer och mer mörkare. Mm. Och det enda jag hade i mitt huvud var att jag ville se mina barn. Mm. Jag har ett stort foto på väggen då. Och det sista jag såg så var det mina barn.
Åh. Men du, Ann-Kristin, går det att förbereda sig på det? Och hur gör man det? Hur gjorde du?
Ja, det går att förbereda sig, men man tror att man förbereder sig helt. gör man inte. Man gör inte det. Men man har nog kommit en bit på vägen. Och jag tyckte väl att jag hade gjort det. Och, men visst, det var jobbigt. Det var jobbigt så, ja, att det hade hänt. Och så började ju alla frågorna komma när det väl var så. Det blev mörkt. Jaha, vad ska jag nu göra? Jag kan inte göra det. Jag kan inte göra si, jag kan inte göra så. Mm. Och så tänkte jag, ja, jag har två öron. Jag får väl höra. Och sen har jag två ben. Jag får väl gå. Så får jag väl känna mig för. Och så började mitt liv igen. Det blev lite nytt för mig. Jag snoblade, jag slog mig. Jag brände mig när jag skulle göra någonting. Värma upp någonting och på spisen. Och, ja, det var mycket som hände. Mm. Men efterhand så, ja, jag lärde mig mer och mer. Och jag blev jävare och jävare. Ja, och idag så då tänker jag knappt på att jag är blind.
Men fanns det någon vid din sida då under den här tiden?
Ja, det gjorde du. Det, ja, det är svårt att svara på den frågan. Men visst. Mm.
Någon som kunde hjälpa dig med någonting? För det här var ju, alltså det kom ju så otroligt snabbt, och jag tänker på de här vardagsgrejerna som du säger att du slog dig och så vidare. Hur duktig har du varit och bett om hjälp?
Nu är jag den där personen som inte ber så mycket om hjälp. För jag ska ju klara allting själv. Jag kan själv. Men visst har jag fått be om hjälp. Men jag har underbara vänner. Och hade man inte haft dem, de underbara vänner jag har, så då hade det inte funkat, det är bara så. De har funnits där i bakgrunden och hjälpt mig på alla, på lite olika vis. Men de har varit fantastiska. Mm.
Vad skulle vi göra utan våra vänner?
Nej, jag säger detsamma. Ja, man behöver verkligen varandra i en svår stund. Va? Och jag fick en hjälp av mina vänner. Och har det fortfarande. De är helt underbara. De kommer här och hämtar mig. Och de fixar donar. De hjälper mig. Vi kvinnor kanske behöver ha hjälp med det. Till exempel klädinköp och ja, lite sådär. Du vet. Och rensa i blommorna lite grann. Och lite sånt där. Så att De är fantastiska. Mm.
Vad har du själv fått ditt jäkla namma ifrån?
Ja, det vet jag inte riktigt vad jag fått det ifrån. Men det är väl livet som livet har varit med mig. Jag har väl gått igenom kanske lite saker som gör att man har blivit lite starkare. Men jag tänker så här, att jag tänker på mina medmänniskor som kanske håller på att bli blinda. Mm. Som kanske har det svårt kanske denna stund att vad de har framför sig. Jag säger så här, livet tar inte slut för man blir blind. Det är en ny blad som vänds i boken med kanske nya upptäckter och nya grejer som händer i ens liv. Det kan både vara sorgligt och roligt. Och visst, jag gör ju bort mig. Ibland får man ju skratta så tårna bara in.
Ja, men det gör vi alla. Gör bort oss, eller hur?
Ja, absolut. Va? Det gör man ju. Jag bjuder på det.
Det gör du rätt i. Ann-Kristin, vilken förebild du är. Tack snälla för att du ringde in. Och hälsa så gott till dina väninnor.
Ja, det ska jag göra.
Det är bra.
Tack själv för ett bra program.
Tack. Och vi ska lämna plats för Peter nu. Peter Elmberg i Emmaboda. Hej Peter.
Hejsan.
Hej. Vad har du varit med om för något som du vill dela?
Ja, jag blev lite berörd av alla berättelser, så jag tog mig mod att ringa in och tänkte dela lite av min historia som handlar om att min bror blev mördad.
Oj.
När han var 20 och jag var 19.
Du var 19 och han var 20 år. Vad var det som hände?
Ja, jag vet egentligen inte mycket mer än så. Vi vet inte vem som gjorde det och varför det gjordes. Men allt tyder på att det var ett vansinnigt död. Han kom iväg från någonting. någon vettvilling. Och detta hände ju bara redan 1991, så det var ju 35 år sedan drygt nu. Men det lever med mig. Det har pajdrat mitt liv i stor utsträckning.
Ja, det tror jag det. Hur lyckas man gå vidare efter något sånt? Hur gjorde du?
Jag brukar oftast ge bilden av att jag växte upp under trygga former med en bra familj, bra föräldrar. Så att det här var liksom den första krisen som hände i livet, så att säga. Vilket också gjorde att det fanns ett stöd. Det fanns också, när det hände en sån grej som ett mord, så blev det självmord, det kanske mer skamligt, men när det blev sånt här mord så blev det uppmärksammat och tidningen skrev, så att vi fick väldigt mycket omsorg från omgivningen.
Mm.
Men samtidigt så är det ju ändå som 19-åring, när jag tänker tillbaka på den 19-åringen, så kan jag ju säga att jag var ju rätt så oerfaren liksom, och jag körde väl på och låtsades om att allt var bra, som kanske är ett vanligt förfarande. Man får frågan hur mår man då, det är mycket enklare att säga att man mår bra. Mm.
Var det någon som upptäckte det där, att du bara körde på och försökte ta tag i dig?
Alltså jag vet att jag fick prata med kuratorn på skolan, jag gick på gymnasiet då. Men jag minns det mötet som efteråt, att jag nästan satt och stöttade henne mer. Och så här i efterhand kan jag säga att jag var inte i kontakt med mina känslor. Jag kunde liksom inte ta in det riktigt. Så jag satt nog mer som en och lyssnade och liksom kanske... Men sen finns det många aspekter av det, för sen jag skriver musik och skrev en sång några veckor efter. Och där tror jag att jag fick ut, kunde kanalisera, och så skrev jag en sång som heter Varför måste vi skiljas?
Mm.
Som, och jag minns jag gick till en tjej i klassen och frågade dagen efter, kan inte du kolla på den här texten så att den blir bättre svenska? Och så kom hon tillbaka dagen efter och så sa hon att Peter, det finns ingen som kan beskriva dina känslor bättre än du själv.
Nej, och det stämmer ju.
Ja, det är precis det handlar om. Att sorg handlar om att hitta, vad känner jag? Inte hur ska jag känna det? Vad borde man känna det? Vad är rätt och fel? Utan, så att det var ju också en process av att känna och vara med det, så att säga. Men det är också en så stor förändring som är svår att ta in. Och som också väcker de här känslorna att hur kan människors grymhet och våga lita på människor. Att någon då, i detta fall, sticker en kniv i min bror som var en väldigt lugn och fredlig person.
Ja, det är klart att man blir misstänksam och rädd. Att man präglas av det som har hänt.
Jag tror att det blev så till en början, men samtidigt så tror jag också att det väckte en sån här känsla av att jag ska våga göra det jag tror på i mitt liv. Kan det här hända, så kan vad som helst hända. Så jag tror både jag och mina syskon kommer att leva våra liv annorlunda kanske än vad jag hade gjort annars i alla fall.
Och musiken blev din kanal då?
Ja, och har fortsatt vara mitt liv, så det är den vägen jag väljer, så att säga. Och då skrev den här låten och sjöng den på minnesstunder på begravningen, och sen så tyckte min mamma efter ett år då att ska vi inte spela in det här på skiva? Och så tyckte jag, nej, men jag vill inte bli känd på bekostnad av min bror. Och så sa hon de här förlösande orden att nej, men det kan ha betydelse för andra.
Mm.
Och just det där att man faktiskt, jag har hört flera berättat här också, att man har skapat fonder och föreningar och agerat. Och det är ju någonstans det där också, att faktiskt se att när vi vågar prata, när vi vågar öppna oss, så kan det hjälpa andra. Och det här mynnade ut att vi spelade in på skivan, den såldes ju så här 8000 exemplar och bringade in en massa pengar. Så vi startade den här brottsofferföreningen i Lund då. Som följde detta, som vi jobbade med i 20 års tid och skapade föreläsningar för det. Och jag och min mamma föreläste väldigt mycket i skolor.
Åh, vad fint.
Och det spelar inte så stor roll vilken sorg, varför sorg man har upplevt. Utan alla människor har ju någonting som man behöver bearbeta. Och jag föreläser fortfarande en del i skolor. Och då blir det ju ofta att när det här kommer upp så kommer samtalet igång. Jag kan uppleva att många ungdomar idag, man förstår inte vad man ska räkna matte. Man pratar inte om det som verkligen rör sig i ungdomars inre. Liksom. När det här kommer fram så blir det liksom att det blir så förlösande. För att alla har så mycket att säga om att till att man kanske inte vill leva, eller man vill fly hemifrån, eller man tycker någon är jobbig, eller man känner sig mobbad och sådär. Men att det får liksom på något vis uttryckas. Så att sorgerna kan se olika ut, men det är ju kanske ändå gemensamt, att en känsla av att man blir fråntagen någonting, eller man inte trivs i det man är i. Mm.
Det blir ju på riktigt. Det blir ju på riktigt när ni går ut i skolorna och berättar om att det här händer. Det är ju sånt här som vi läser om i tidningen eller hör på nyheterna. Så att jag kan tänka mig att ni har fått ett ordentligt mottagande och att ni också har bidragit till att man faktiskt förstår vad det är som händer. För ibland kan jag tycka när man ser på nyheterna, att man läser någonting, att man får en distans till det. Man blir så matad hela tiden utav det ena eländet efter det andra. Så att till slut så orkar man knappt ta in. Och sen liksom att få höra det direkt ifrån dig att ja, men det här hände mig när jag var 19 år och min bror finns inte längre.
Nej, precis. Jag minns när jag cyklade till skolan någon dag efter det, så stod det en löpsedel, 20-årig man från Lund, knivmördad. Och det kändes som att det var min bror. Det är liksom inte någon annan, utan det händer mig. Det är sånt som händer alla andra, eller som händer någon som är i dåliga kretsar. Och så det kan inte hända min familj. Så att, och jag minns faktiskt också att min mamma, hon uppmuntrade oss alltid att titta på nyheterna. Men efter detta, när vi började bearbeta och titta, så var det nästan tvärtom, att vi påminner om att nej, vi kan inte bara fördjupa oss i världens sorger. Vi måste må bra själva för att kunna ge. Mm. Det är så lätt att bli offer för det där negativa som händer, för det händer ju fantastiskt mycket bra också, men vi är dåliga på att uppmärksamma.
Det har du helt rätt i. Men ibland måste man faktiskt fokusera på det goda bara för att finna den här kraften och glädjen igen, för det är ju ändå den på något vis som bär oss framåt, eller hur?
Jo, så är det. Sen tänkte jag lite grann på det här. Jag har lyssnat på det tidigare talare här också, så kan jag känna nu när jag har så låg distans till det, var så länge sedan, så kan jag liksom reflektera och säga att det går inte att prestera sig genom en sorg, utan vi måste känna oss genom en sorg. Och jag tror att det gjorde mycket, men det gjorde också att någonting inte fick kännas på. Så att nu på senare år så har drabbats av lite andra med sorger och föräldrar och sålda företag och så här, så multipla sorger. Och då har jag liksom fått erfara att det finns fortfarande sorgbearbete kvar att göra från den här händelsen för 35 år sedan. Mm. För jag kände inte fullt ut.
Nej.
Så det är någonting att det är så himla fint att hjälpa andra och använda det här. Men det är också så fint att inte glömma bort sig själv i det där.
Definitivt, det får man inte göra. För mår man inte själv bra, då mår ingen heller runt omkring en bra. Eller hur? Man måste tillåta sig att känna och faktiskt få vara liten och be om hjälp och få gråta och få uttrycka sig. Och jag tycker det är så fint att du har fått gjort det genom musiken, och jag vill tacka dig så jättemycket, Peter, för att du ringde in. Du är en inspiration för oss alla. Så tack så mycket.
Tack.
Tack. Ha det gott.
Ja.
Välkommen in, dialogredaktör och har stenkoll på sociala medier och på mejl.
Ja, det har jag. Det här är ett ämne som verkligen engagerar, kan vi märka, inte minst på Facebook, där det är väldigt många som delar med sig av sina upplevelser av sorgeprocesser och hur man har gått vidare.
Vad fint, det var ju precis det vi hade hoppats på.
Ja. Och det är kanske så också att det är ett ämne där det är lättare att skriva än att prata.
Mm.
Det märks väldigt tydligt, inte minst på Facebook. Vi har ett antal kommentarer som jag har plockat ut här. Karin skriver så här. Sorg är som ett böljande flöde, likt vattnet går den i vågor. Sorgen är oerhört stark och svår att greppa, särskilt nära i tid efter förlusten. Och den kan vara väldigt komplex beroende på vem eller vad det är som man har förlorat. Saknaden är mer konstant. Det finns ständigt närvarande. Men med tiden kommer annat som fyller ut tillvaron. Livet går vidare, och för mig har det varit de ljusa minnena som har haft stor betydelse och som har haft ett värde när livet gått vidare. Precis som poeten Gunnar Ekelöf skriver: vad livet och stunden gav kan ingen ta ifrån oss. Kärleken består, skriver alltså Karin.
Ja, oh, Karin, vad jag känner igen mig. Gör inte du det, Hugo?
Jo, absolut.
Och så vackert. Och så,
Det är väldigt fint. Vi har också Birgitta som kommenterar. Min man dog för 5 år sedan. Jag lånade vår sons hund Tesla som hjälpte mig med sorgen. Jag har kvar henne fortfarande efter 5 år. Hon finns vid min sida dag och natt. Min son tyckte att jag skulle behålla henne. Och sen så lägger hon också upp en bild på Tesla som man kan se på Facebook.
Den vill man gå in och titta på. Och jag håller med dig. Vet du, nu lever inte min hund längre. Vi förlorade henne tyvärr här för några månader sedan. Men vilket stöd man får ut av sina djur. Och de behöver ju bara finnas där. Ja verkligen. Nej, jag, fortsätt.
Sen har vi också Cecilia som skriver så här. Förlorade både en man och en son inom 4 år. Jag lever och jag rör mig framåt för de som finns kvar. Det var inte medicin eller terapin som hjälpte mest, utan en tro på att jag faktiskt fortfarande behövs här. Att ge upp finns liksom inte, för då hade jag svikit de barn jag fortfarande har här i livet. Och faktiskt, livet är ändå värt att leva. Det kan ta oväntade vägar mot ett ljus man aldrig trodde man skulle få se igen.
Och det stämmer ju också. Och snälla, fortsätt att dela med er på Facebook. För det ni skriver, vi är ju jättemånga som läser. Och det är ju det vi vill idag, att vi ska dela med oss. Och i hopp att det kan hjälpa någon annan.
Ja, verkligen.
Ja. Vad glad jag är att det är så mycket trafik. Både i Slussen och på sociala medier och på mejlen. Så snälla, fortsätt skriv. Och tack så mycket, Hugo.
Stort tack.
Margot ifrån Kristianstad har vi med oss. Välkommen.
Tack så mycket.
Din man dog för 3 år sedan. Vad var det som hände?
Han dog och jag dog också, brukar jag säga.
Ja.
Och blev ju sittande i soffan. Men det ringde på min dörr flera gånger och det var mina fina grannar som ringde. Och vi kände inte varandra på den tiden, vi hälsade bara på varandra i trappan. Men de kom en efter en med, bara hörde av sig och frågade hur jag hade det. Kom en blomma, kom en kaka, la ett kort i min postlåda.
Men vilka grannar du har!
Ja. Helt fantastiska.
Ja, de gjorde nog alla rätt i boken, skulle jag vilja säga. Det här med att de lämnade inte upp till dig, utan de bara gjorde.
Ja, och det var ju en granne som då... hon följde lite grann resan när min man var sjuk. Och sen fortsatte hon att höra av sig. Och till henne var jag väldigt tydlig med att... För hon ville veta att hon inte störde. Och då sa jag att det gör du inte, precis tvärtom, för att jag reser mig upp och öppnar dörren när du ringer på den, annars så går jag inte upp. Så hon gjorde jättestor skillnad, precis som alla de andra. Och sen gick ju tiden och sen fram på sensommar så tänkte jag måste visa min uppskattning till mina fina grannar. Så jag bjöd in dem på eftermiddagsfika. Vi kände inte varandra, men vi presenterade oss för varandra och vi frågade, har vår body? Och ur den eftermiddagsfikan så växte en vänskap fram.
Så fint.
Ja. Och sen kunde inte alla vara med på den eftermiddagen, så jag fick bjuda in till en gång till. Och då hade ytterligare en blivit änka i huset, så hon fick också vara med.
Du, det här var väl ett tips om något till alla vi som... Vi
bor,
de flesta bor grannar med någon.
Ja.
Hör man talas om en förlust, att det är någon som har gått bort eller att en person mår dåligt. Gå ihop, knacka på, ge ljud på en fika och alltihopa. Tack snälla du för att du ringde in, Margot. Och ett stort plus till dina grannar får vi säga. Mer sånt behöver vi, eller hur?
Absolut, ja. Så är det.
Det är bra. Stor kram på dig.
Tack så mycket. Kram på dig.
Hej. Tack. Hej.
Hej.
Du har lyssnat på Karlavagnspodden med mig, Sofia Rågenklint. Hela programmet med musik hittar du i appen Sveriges Radio. Har du tips på vad Karlavagnen ska handla om eller vill fråga något, så finns vi på sociala medier och på mail karlavagnen@sverigesradio.se. Och du hör oss live varje vardagskväll och söndagskväll.